Klara, både du och jag har ju levt i en tid då det har varit ganska lugnt och tryggt här i Sverige.
Ja, men man har ju absolut tagit freden för given.
Skulle du till och med säga att man är fredsskadad här i Sverige?
Ja, kanske det. Men i sånt fall är det ju en väldigt angenäm skada. Den gör ju inte direkt ont.
Så som jag har förstått så myntades det här begreppet om de fredsskadade svenskarna av cancerläkaren Georg Klein, också då författare och förintelseöverlevare. Som vid ett tillfälle då fick frågan om han ansåg att han var krigsskadad, varpå han svarade att nej, det är snarare svenskarna som är fredsskadade.
Du lyssnar på A-kursen i NATO och svensk neutralitet med mig Clara Wallin.
Och med mig Emma Frans.
Och kanske är det inte så många dagar kvar tills att den svenska flaggan hissas utanför NATOs högkvarter i Bryssel till tonerna av Du gamla, du fria.
För med stor sannolikhet så kommer ju Ungern nu i dagarna ratificera Sveriges NATO-ansökan.
Det här innebär 200 års utplåning av neutralitet och alliansfrihet, konstaterade den franska tidningen Le Monde efter att NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg deklarerat att Sveriges väg mot NATO nu ligger öppen.
Neutralitet har blivit en del av den svenska identiteten och det har blivit också en del av bilden av Sverige utomlands.
Vår alliansfrihet är inte född ur någon idé om neutralitet som ett gott i sig självt. Den föddes som en pragmatisk konsekvens av vårt lands uråldriga strävan att bevara sin självständighet.
Men betyder ett medlemskap i NATO att vi överger en 200 år gammal neutralitet? Eller har vi verkligen varit så neutrala?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Och för att reda ut det här så bjöd jag in Susanna Erlandsson som är docent i historia vid Uppsala universitet. Och hon har forskat på bland annat då Sveriges internationella relationer. Vad menas med begreppet neutralitet?
Neutralitet är egentligen ett folkrättsligt begrepp. Och det är någonting som man bara kan vara i krig. Alltså neutral är man i krig. Man kan förklara sig neutral i en konflikt mellan två andra parter eller flera andra parter.
Man förklarar sig alltså neutral. Betyder det att neutralitet är ett aktivt val, eller kan det bli liksom det som blir över om man inte då väljer sida i ett krig?
Det är inte ett helt enkelt svar på den frågan. Jag är inte helt säker faktiskt, för även länder som förklarar sig neutrala går ju inte runt och förklarar sig neutrala i varenda krig som dyker upp i hela världen. För att vara säker på att bli betraktad som neutral så förklarar man sig ofta neutral. För det finns regler, det finns krigsregler, och det här är någonting som börjar redan på 1600-talet med Hugo Grotius. Han skrev en bok om fred och krig, om fredens och krigens lagar. Så det är någonting som mänskligheten har funderat på länge. Hur förhåller vi oss? Får man göra precis vad som helst och så? Och sen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så hade vi konferenser i Haag. Det här Haag känner ju många till som där internationella domstolen finns. Och på de här konferenserna då kom man överens om vissa krigsregler och även vad som skulle gälla de som var neutrala.
Och det är då Haagkonventionen?
Haagkonventionen. Så att om man förklarar sig neutral, då kan man alltså åberopa de här krigsreglerna, och meningen är att det ska ge ett visst skydd. Och då finns regler som att man inte får stödja den ena eller den andra sidan, men man får visserligen handla med de krigförande länderna, men regeringen får liksom inte sätta upp några regler att nu exporterar vi bara till dem och inte till de andra eller så. Men att förklara sig neutral i krig är ju ett sätt att liksom deklarera att vi är inte med. I princip är det så att även ett land som inte har förklarat sig neutral men inte är aktivt krigförande ska behandlas enligt de här reglerna. Man får inte bara anfalla någon. Det hjälper inte förstås, för länder anfalls ändå. Mm. Så att det här att förklara sig neutral, det är egentligen inte jättemånga saker man inte får göra som neutralt land. Man får inte tillåta de krigförande att utföra krigshandlingar eller transportera krigsmaterial över neutralt territorium. Man får alltså inte gynna den ena mot den andra. Man får inte exportera krigsmaterial. Men andra saker kan man exportera. Men däremot så kan det vara vettigt för ett land som vill betraktas som neutralt att vara hårdare än reglerna kräver, eftersom det alltid finns en risk att bli anfallen om ett av de krigförande länderna tror att man är på väg att gå med på den andra sidan.
Så för att man ska liksom betraktas som neutral av omvärlden så krävs det dels de här formella kraven och att man förklarar sig neutral, men kanske också att man på andra sätt signalerar att man då inte sympatiserar med ena sidan.
Precis.
Vad menas då med alliansfrihet?
Ja, alliansfrihet är ju en fredstida politiken då, för att kunna förklara sig neutral i krig. Det betyder helt enkelt det som det låter som, att man är fri från allianser, man är inte med en allians. Eftersom en allians innehåller oftast en förpliktelse att stödja någon om ett krig bryter ut. Så man kan säga att alliansfrihet är den fredstida politiken som möjliggör att förklara sig neutral i krig.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Det är ju lätt att vara neutral om man inte blir invaderad.
Mm. Skönt.
Mm. Kan man sitta där och
vara självgod och bara liksom chilla.
Precis, jag tar inte ställning, men jag tar inte skada heller. För visst är det svenskarnas självbild att vi är neutrala, men att många andra länder inte är det behöver ju inte direkt vara självvalt. För vid andra världskrigets utbrott var det flera länder än Sverige som förklarade sig neutrala i konflikten. Men det hjälpte föga för bland annat Danmark, Norge och Beneluxländerna som ockuperades, och Nederländerna angreps och besegrades till och med. Så där hade neutralitetskortet inte riktigt fungerat för att bevara freden, om man säger så. Men det gick ju bra ändå för dessa länder, eller hur?
Ja, efter ett tag.
De gick ju segrande ur detta andra världskrig, och insåg väl att ja, det blev precis som vid första världskriget. Amerikanerna behövde komma och rädda oss. Men det var ju väldigt motvilligt som amerikanerna hade gjort det både vid första och andra världskriget. Och de gjorde väl det när de själva blivit angripna.
Efter Pearl Harbor.
Precis, det var då de sa, aha, nu är det dags för oss att ta av oss silkeshandskarna och ge oss in i fighten. Och vid första världskriget var det när amerikanska skepp blev sänkta av tyska ubåtar som de också gav sig in. Så européerna förstod ju, vi behöver USA för att vara trygga. Men det hade ju varit skönt att veta att de faktiskt ställer upp när vi behöver. Så därför bildades The North Atlantic Treaty Organization, NATO, 1949. Det var ett europeiskt initiativ med syfte att keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down.
Jag tänker att de behövde amerikanerna också för att formulera såna där liksom slagfärdiga budskap.
De är ju bra på slogans.
Ja, exakt.
Som man ju lärt sig. Och de 12 grundarländerna då, 1949, var USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Norge, Island, Italien, Luxemburg, Belgien, Nederländerna och Portugal. Portugal var det enda landet som inte var en demokrati, men man gjorde ett undantag för dem för att de hade den strategiskt viktiga belägna ögruppen Azorerna i Atlanten. Men Spanien fick inte vara med, för det var ju liksom diktatur fortfarande med Franco och så. För att det här är ju alltså en försvarsallians, både militärt och politiskt. Man ska liksom skydda varandras demokratiska värderingar. Så därför är ju inte statsskicket helt irrelevant, om man säger så. Men Sverige, vi kom ju inte ens på tal.
Kusinen från landet.
Töntarna. Nej, men vi var ju inte ens med. Nej. I andra världskriget.
Vi kan inte vara så kränkta över det.
Further eastwards we look to see what answers are provided in such meetings as this in Warsaw of all the Iron Curtain countries. Marshal Zhukov leads the way into the Palace of Ministers.
Och som svar på NATOs bildande, vad hände då på östsidan?
Warszawapakten bildades.
Precis, 1955. Och det efter att Västtyskland fick komma med i NATO.
That the eight Iron Curtain countries signed a 20-year mutual aid pact is known, but little else.
Och då utöver Sovjetunionen så var det ju Polen, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Albanien. En inte riktigt lika frivillig allians som NATO, kan man väl säga. Men det gav ju också NATO ett existensberättigande att vi behöver hålla ihop, för titta, vi har ju det här östblocket, det här massiva hotet, såklart att det måste vägas upp på något sätt. Men efter Sovjetunionens fall var det ju många forna sovjetstater som kom och hetsigt knackade på NATOs dörr för att komma med. Och NATO har ju utökat sedan dess, och idag är det 31 stater som utgör NATO.
Nyaste medlemmen är Finland.
Mm. Och när Ungern låter oss svenskar bli medlemmar så blir det ju alltså 32 nationer i NATO.
Sverige har ju då undvikit krig i över 200 år. Är det tack vare den här neutralitetspolitiken?
Både ja och nej. Delvis så är det ju så att Sverige har förklarat sig neutralt till exempel i första världskriget och då inte blev anfallna. Men det är inte bara på grund av neutralitetspolitiken. Det har naturligtvis också att göra med andra länders intressen. Det har att göra med förmågan att böja neutralitetspolitiken tillräckligt för att ingen av de krigförande ska tycka att det lönar sig att anfalla. Och det ser man ju väldigt tydligt under andra världskriget. Då brukar man ju prata mycket om att ja, det har varit mycket diskussion om Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget just för att man gjorde eftergifter. Så Sverige gjorde flera saker då som inte var särskilt neutrala. Så målet var ju inte absolut neutralitet, utan målet var att hålla sig utanför krig. Så delvis är det så att neutraliteten har hållit Sverige utanför krig, men delvis är det också tummandet på neutraliteten som har gjort att Sverige har sluppit bli anfallet.
För ibland kan neutralitet uppfattas som en provokation, eller?
En provokation? Ja, om man tycker att landet ska stödja en kanske. Men det jag tänker på mest när det gäller andra världskriget är ju att då var länderna runt om Sverige i krig eller ockuperade. Så Norge och Danmark var ockuperade av Tyskland och Finland var i konflikt med Sovjetunionen. Och då var Sverige väldigt inklämt däremellan, och tyskarna framförallt, de ville ju transportera saker genom Sverige för att komma till det ockuperade Norge. Och de ville dessutom köpa järnmalm och krigsmaterial från Sverige som skulle hjälpa den tyska krigsapparaten. Och att exportera järnmalm och kullager och sånt förresten, det är inget neutralitetsbrott i sig. Men däremot att transportera en krigförandes krigsmaterial, det är förbjudet enligt neutral lag. Och Sverige tillät vissa transporter.
Den här permittenttrafiken?
Ja, dels den och dels en division under finska vinterkriget.
Så man gjorde kompromisser för att inte själv bli ockuperad?
Ja, och då var bedömningen att om man inte skulle tumma på neutralitetspolitiken så skulle det ge Tyskland anledning att anfalla.
Finns det andra perioder då Sverige haft krig i sitt närområde då det inte alltid har varit helt självklart att man ska upprätthålla den här neutralitetspolitiken?
Ja, dels förstås under andra världskriget när Norge och Danmark blev anfallna, då fanns det ju en opinion för att hjälpa de här brödrafolken. Sen har vi under den perioden också förstås det finska vinterkriget. När Sovjetunionen anföll Finland, då förklarade sig faktiskt Sverige inte neutralt. Så att bara det är ju ett brott då i den här neutral. Här kan man ju se att man kan förklara sig neutral i ett krig och kanske inte ett annat. Sverige förklarade sig icke-krigförande. Så här försökte man igen hitta ett litet kryphål på något sätt. Vi förklarar oss icke-krigförande så att vi säger vi kommer inte att ge oss in i det här, för fortfarande ville Sverige inte bli indraget i kriget. Men när Finland blev anfallet, Finland som under så lång tid varit en del av Sverige, det var inte förrän 1809 som Sverige förlorade Finland till Ryssland. Då såg man det som sin plikt att hjälpa till. Så Sverige exporterade faktiskt krigsmateriel till Finland. Man uppmuntrade frivilliga att ge sig av och slåss på den finska sidan. Så det var ju inte strikt neutralt, utan då var man bara icke-krigförande. Jag ska tillägga här förresten att enligt neutralitetslagarna är det faktiskt inte olagligt att frivilliga enskilda individer, alltså privatpersoner, tar tjänst i ett annat land. Det kan inte ses som ett neutralitetsbrott. Men här uppmanade regeringen faktiskt folk att göra det.
Så det här att säga att vi har varit neutrala i 200 år, det stämmer inte?
Alltså det är en sanning med modifikation.
Ja. Men visst var det nära också att Sverige gick med i andra världskriget på slutet?
Ja, det är det. Och det finns flera neutralitetsbrott här. De man hör mest om, det är ju den här permittenttrafiken. Där igen så försökte man anpassa så att det skulle bli så neutralt som möjligt, fast det var ett neutralitetsbrott, genom att säga att okej, tyskarna får förflytta trupper från Norge hem till Tyskland på permission. Och så får de komma tillbaka igen. Men de får inte använda den här järnvägen genom Sverige för att fylla på trupperna eller skicka in nytt material. Så det är därför det heter permittenttrafiken. Det handlar alltså om soldater som var på permission. Så försökte man på något vis ändå göra det förenligt med neutralitet. Det är förstås väldigt tveksamt. Och kriget som vi nyss pratade om, alltså Finland mot Sovjetunionen, då tillät Sverige en väpnad division tyskar att genom Sverige komma till Finlands hjälp. Och det är tydligt neutralitetsbrott. Men som sagt, det var ju då en konflikt som Sverige förklarades icke-krigförande i. Historia är så otroligt rörigt. Det är väldigt svårt att ge raka svar. Men jag ska komma till några andra lite mindre kända neutralitetsbrott. Och det var ju till exempel att Sverige tränade faktiskt under slutet av kriget norska polisstyrkor, kallar man det. Men återigen är det här ett sätt att undvika att det skulle ses som ett neutralitetsbrott. För man får inte träna krigförande länders personer militärt, alltså ge militär träning åt den ena eller andra sidan i ett krig. Det är ett neutralitetsbrott. Så då sa man, ja men vi ger inte de här normen en militär träning, utan vi tränar dem till att bli polistrupper som efter kriget kan åka tillbaka och hålla ordning när det kommer vara kaos och så. Och alldeles på slutet av kriget, då fanns det en oro att sovjettrupper som kom in i Norge norrifrån, att de inte skulle lämna landet, utan att Norge alltså skulle råka ut för det som många öststater råkade ut för, att sovjettrupper som befriade länderna sen inte lämnade utan att de blev som lydstater till Sovjetunionen. Och det fanns en oro för det här och det fanns ganska långtgående planering för att Sverige i så fall skulle gå in med trupp och hjälpa till att befria Norge. Och också att se till att det inte blev totalt kaos där efter kriget. Man var rädd för att det skulle bli väldigt oordnat och att de här trupperna inte skulle dra sig tillbaka i god ordning och så. Men det blev inte så som man hade trott. Så det hände aldrig. Sverige behövde aldrig gå in. Men det hade kunnat hända.
Signar man upp på medlemskap i NATO skriver man under på 14 artiklar i det nordatlantiska fördraget. Och den artikel som många ser som NATOs kärna är ju artikel nummer 5. Vad är det för artikel?
Det är den här de tre musketörerna formuleringen. Det är lite så här en för alla för en. Att man ska hjälpa andra NATO-länder om de blir attackerade.
Parterna är ense om att ett väpnat angrepp mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika ska betraktas som ett angrepp mot dem alla. Och följaktligen enas parterna om att varje part under utövande av den rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar som erkänns i artikel 51 i Förenta Nationernas stadga i händelse av ett sådant väpnat angrepp ska bistå den eller de angripna parterna genom att individuellt och i samförstånd med de övriga parterna utan dröjsmål vidta de åtgärder som de anser nödvändiga, inklusive bruk av vapenmakt, för att återställa och upprätthålla säkerheten i det nordatlantiska området. Vet du hur många gånger den här artikel nummer 5 har aktiverats?
Du ställer så svåra frågor alltid, Klara.
Ja, men det är ju för att jag själv hajar till när jag läser på om det.
Jag tror väldigt sällan, skulle jag säga.
Mm. Hur sällan?
Noll.
Fel! Säger jag glatt.
Jag visste det, ja.
Och hånskrattar. En gång.
Ja, okej.
När USA attackerades av terrorister.
Ja, just ja. 11 september.
Mm, 2001.
Det borde jag ju ha kunnat.
Och då kom ju europeerna till framförallt en väldigt symbolisk undsättning. Det var inte så att USA stod där och hade inte någon koll alls på vad de skulle göra, men det var viktigt att visa upp sig och att man hjälpte till. Och då kom det liksom europeiska plan och patrullerade gränserna. Och så hjälpte man ju till med underrättelse och så också. Så det är ju ändå anmärkningsvärt hur det här avskräckande artikel 5 ändå är.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det låter ju här som att när vi har liksom tummat på den här neutralitetspolitiken så har det handlat om dels att undvika krig men också att hjälpa våra grannländer.
Ja.
Har brödraskapet mellan nordiska länder spelat roll för hur vi har förhållit oss i olika krigssituationer?
Ja, det har spelat stor roll. Det här är ju en väldigt känslig fråga i Sverige och i de andra skandinaviska länderna att Sverige faktiskt... Det finns olika sätt att se på det här. Man kan se det som att Sverige inte gick in i andra världskriget och alltså lämnade sina brödrafolk i sticket. Å andra sidan så kan man säga att ingen hade vunnit på om Sverige också hade blivit anfallet. Om man hade varit mer rakryggad kanske, ja, då hade vi blivit attackerade vi också. Och det är faktiskt så att många norrmän och danskar kunde ju fly till Sverige för att Sverige var neutralt. Danmark är ju det land där flest judar, alltså inte i absoluta tal men procentuellt av de judar som fanns i landet, har klarat sig tack vare att de kunde fly till Sverige. Så det är klart att det fanns fördelar med det. Man ska säga på en gång här också att det var inte så att judar i allmänhet fick fripass till att åka till Sverige. Det var ganska svårt att få komma in, åtminstone i början av kriget. Men just danska judar, för de såg som danskar och det var ett brödrafolk, de kunde fritt komma över till Sverige. Och den här solidariteten mellan de nordiska länderna, i de dokument som jag har tittat på, jag har forskat om tiden under slutet av kriget och början av efterkrigstiden, där man skulle försöka komma på hur man skulle göra med utrikespolitiken efter andra världskriget. Där framgår det att det är väldigt mycket oro över hur de andra nordiska länderna kommer se Sverige efter kriget och att man verkligen vill reparera de här relationerna med grannländerna. Så det är otroligt viktigt. Det som man kan se där är att Sverige planerade för efterkrigstiden, vill de gärna ha ett regionalt samarbete med de skandinaviska länderna, men då menar jag inklusive Finland också. Så man pratar inte särskilt mycket om neutralitet. Det finns en bild av att neutraliteten var framgångsrik under andra världskriget, alltså blev den kvar för att den hade funkat helt enkelt. Men det var nästan tvärtom, alltså att under slutet av andra världskriget och direkt efter, då så såg man att oj, vad ska vi nu hitta på för neutraliteten? Det var ju väldigt skakigt. Det funkade inte särskilt bra. Vi blev fullständigt isolerade. Man tappade ju väldigt mycket rörelsefrihet. För varenda grej man skulle exportera så var man beroende av antingen tyskarna eller de allierade. Och man pratar mycket om de här eftergifterna mot Tyskland. Mot slutet av kriget gjordes också eftergifter mot de allierade. Och det var ju att de hotade att strypa tillförsel av saker. Man behöver bara titta på en karta så ser man hur isolerat Sverige låg. Så en lärdom som man drog av andra världskriget var att det var farligt att bli isolerad. Så fokus var väldigt mycket på samarbete. Hur kan småstater överleva? Jag tror att det var en väldigt viktig lärdom för alla europeiska småstater att oj, neutraliteten räckte inte. Vi blev invaderade ändå. Och då var ju Sverige visserligen inte invaderat, men regeln gällde ju fortfarande. De såg ju att det räckte inte att förklara sig neutral. De flesta småstater blev invaderade ändå.
Någonting som också är intressant gällande just NATO, det är ju att efter Rysslands invasion av Ukraina så har SOM-institutet kunnat uppmäta den största och snabbaste opinionsförskjutningen som de hittills har uppmätt i någon av sina undersökningar.
Vi var sugna på NATO kan man säga, där 2022.
Vi blev väldigt sugna på NATO. De kunde då se att andelen positiva till ett svenskt medlemskap i NATO ökade med 35 procentenheter mellan 2021 och 2022.
Gick det från liksom under 50% folkligt stöd till över 50%?
Ja, alltså så här såg det ut. Andelen i befolkningen som ställde sig positiva till ett NATO-medlemskap var 2021 29% och 2022 var det 64%.
Då känner man hotet flåsar i öst.
Verkligen. Och som institutet, de har sammanställt de här resultaten i en rapport med rubriken Jordskred i svensk NATO-opinion efter Rysslands invasion av Ukraina. Och den här rapporten publicerades i maj 2023. Och Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap som också är medförfattare till den här rapporten, han säger då att den här förändringen saknar motstycke i svensk politisk historia, även jämfört med andra stora opinionsförskjutningar i modern tid. Vet du vem Henrik Ekengren Oskarsson är?
Nej.
Han brukar ofta vara med i TV när det är dags för politiska val.
Valu.
Exakt, han kommenterar sådana här valundersökningar. Mm. Man får inte blanda ihop honom då med Marcus Oskarsson som är liksom TV4s mer TV4-kompatibla version av Henrik Oskarsson.
Så det är en lite mer grå, seriös Oskarsson i SVT menar du? Eller?
Exakt, det är inte riktigt lika många sådana här roliga grafer. Det är grafer, men de är inte roliga.
Men det här var då en ganska rolig graf.
Ja, det var
för
det.
Att den var så dramatisk.
Exakt. Men det handlar kanske mer om hur opinionen svängde snarare än att det är roliga grafer.
Det var inte så här, en glad gubbe.
Exakt. Nej. Det är ju ett medskick till SOM-institutet. Mer roliga grafer, tack.
Mm. Kan leta upp emoji-tangentbordet.
Han nämner ju då annars två tidigare stora opinionsförskjutningar under den här perioden där man då har gjort de här SOM-undersökningarna. Och det här är ju jättesvår fråga, men jag tänker fråga dig ändå för att du alltid ställer till mig. Finns det någon sån här som du själv kan komma på?
Men då får du säga vilka perioder de har gjort undersökningarna.
Ja. Jag kan väl säga så här då, att en sån här tydlig opinionsförskjutning inträffade omkring 2011 och den andra omkring 2015.
Hör du hur det knakar i mitt huvud, vad jag tänker? Nej, gud vad svårt. Jag vet inte.
Jag vet inte om jag hade gissat det själv, men 2011 så inträffade kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Vilket gjorde då att kärnkraftsopinionen ändrades väldigt snabbt.
Just det, det var ju typ en person som dog ändå då.
Ja, det var ju inte så många som dog, men det var ju väldigt dramatiskt och det kanske fick då många människors syn på kärnkraften att förändras. Vi tar det andra exemplet.
2015. Gud, vad hände 2015? Ingen mördades.
Det hände mycket 2015.
Någon mördades nog 2015.
Men det var ju just då under den här brinnande flyktingkrisen 2015 där vi kunde se liksom det lägsta motståndet mot att ta emot flyktingar som institutet någonsin har uppmätt sedan deras undersökningar började 1990. Jag tänker bland annat på de här bilderna där man kunde se den 3-åriga pojken Alan Kurdis på stranden vid Medelhavet. Det här var då 2015 i början av september. Det var en sån här bild som drabbade en hel värld. Men det som hände då efter 2015, det var ju att motståndet väldigt snabbt då redan 2016 steg väldigt kraftigt. Och sen dess så har ju det ytterligare ökat.
Och man kan ju verkligen förstå att viljan att gå med i NATO var väldigt stark då 2022 när Ryssland väldigt oväntat för gemene man invaderade Ukraina. Men nu när det inte gått så där superduper bra för Ryssland i kriget så kanske man inte känner samma akuta hot längre. Hur har det påverkat viljan att gå med i NATO idag?
Så vitt jag vet så har inte SOM-institutet gjort några fler undersökningar på det här. Men jag vet att man rapporterade i slutet av 2023 i november utifrån en opinionsundersökning som man hade gjort av Verian, tidigare SIFO. SIFO känner vi ju till. Och de kunde faktiskt se att stödet hade minskat. Och en statsvetare ger en möjlig förklaring som är då folk känner sig less. Det kan man ju förstå.
Igår sa Turkiet att de inte kommer att säga ja till Sveriges NATO-ansökan. Turkiet är just nu det enda kända land som står i vägen för ett svenskt NATO-inträde.
Är det ju inte så kul att känna sig så oönskad som man har gjort de senaste åren?
Ja, dels det, men också den här känslan av att våra ledare måste krypa för auktoritära ledare som Erdogan och Orbán.
Nej, det är inte sexigt.
Turkiet såg igår ut att stänga dörren helt för att acceptera Sveriges och Finlands ansökningar, men har samtidigt luftat flera krav för ett inträde.
Och är det det vi ska behöva göra, då kanske inte känns riktigt lika kul.
Erdogan sa idag att så länge koranbränning tillåts blir det inget ja till Sverige.
Turkiet fortsätter att säga nej. Senaste förrgår så sa det regerande AK-partiet att Sverige måste agera, inte bara prata.
Erdogan är ju svår på det sättet att han inte tydligt uttrycker vad det är han förväntar sig, och det verkar som det generellt är svårt att veta vad det är han är ute efter.
Vad tänkte du när Ulf Kristersson gjorde NATO-medlemskapet till en valfråga?
Då tänkte jag att det där är ju ett brott mot en väldigt lång överenskommelse som har funnits om att vi gör inte säkerhetspolitik till en valfråga. Av de skäl jag nämnde nyss, nämligen att för att ha den här trovärdigheten i internationella relationer så behöver man en stabil politik, och det är inte bra om andra länder tror att det här kan förändras med nästa val. Så det finns ett möjligen stillatigande men ändå avtal om att vi gör inte säkerhetspolitiska frågor till valfrågor. av den anledningen. Nu måste jag ju säga att det här är ju speciellt att han gjorde det till en valfråga. Men det var ju på tapeten redan tidigare. Jag kommer ihåg att jag hörde Allan Widman, tror jag, från Folkpartiet heter det då, 2013 säga på radion att vi borde gå med i NATO, att det skulle ge mycket pang för pengarna. Jag kommer ihåg att det reagerade jag väldigt starkt på, för jag tyckte det var så dumt, eftersom säkerhetspolitik är så mycket mer än var kan vi få mest vapen. Och det är inte det som är tanken med NATO, som jag försökt förklara. Så är tanken med NATO att vi ska försvara våra värderingar, vi ska försvara demokratin, vi ska försöka samarbeta för att uppnå fred. Och så liksom kokas det ner till hur
vem
kan det bli
häftigast vapen?
Ja, och hur kan det bli billigast för Sverige på något sätt? Eller hur kan vi få klara oss om det blir krig? Så tänker jag att säkerhetspolitik handlar ju egentligen mycket mer om att undvika att det blir krig. Men grejen är också att så fort man pratar om att överge neutraliteten så sjunker den i värde. Eftersom neutralitet är ingen garanti att man inte blir anfallen. Och det fungerar bara om andra länder litar på att det här landet, om vi låter dem vara, de kommer inte sätta in sina resurser på den andra sidan. Så neutralitet som någon sorts verklig politik i en krigssituation förlorade redan väldigt mycket möjlighet genom att ta upp diskussionen. Och definitivt genom att göra det till en valfråga.
Det var alltså 24 februari 2022 som Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, och som du sa så gav ju det ett otroligt uppsving i stödet för att gå med i NATO. Och redan i maj 2022 så fattade regeringen beslut om att Sverige skulle ansöka om medlemskap i NATO. Och bara ett par dagar senare så undertecknas ansökan av dåvarande utrikesminister Ann Linde och överlämnades till NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Och det gjorde vi ju inte ensamma.
Vi och Finland. Finlands sak är vår. Eller vår sak är Finlands.
Man går inte med NATO utan varandra. Vad snacket.
Mm. Vilka backstabbers.
Och redan då, månaden efter, i juni, så beslutade ju alla NATOs allierade vid ett toppmöte i Madrid att Sverige och Finland skulle erbjudas medlemskap. Det gick snabbt och smärtfritt, tänkte man. Men som vi nu är smärtsamt medvetna om, så räcker ju inte det, utan alla länder måste ju ratificera detta medlemskap i sina respektive länder.
Vilket också verkar innebära att vissa måste liksom smekas med hår, så liksom lite få demonstrera sin makt.
Ja, vissa är ju två, för 28 av de då 30 medlemsländerna ratificerade Sverige och Finland samma sommar, alltså i juli, augusti, september 2022. Men så till slut då, 24 januari i år, så gick Turkiets Hayir till Evet.
Vad är Evet då?
Ja, det är ja på turkiska.
Och Hayir?
Hayir var nej.
Aha.
Så nu har vi en A-kurs i turkiska. men visst hade man bilden? Du hade bilden, jag hade bilden, Ulf Kristersson hade bilden, Ann Linde, Magdalena Andersson, att så här, vill vi vara med så är vi ju varmt välkomna.
Absolut.
Men det var vi ju inte. Och då har man ju varit lite så här, hur kan det vara så dumma svenska politiker? Hur kan ni tro det? Att vi då ska vara så välkomna in i NATO? Men det kanske inte är så konstigt att man trodde det. För under kalla kriget så kallades ju till och med Sverige inofficiellt för NATOs 17:e medlem. 1994 kom det fram att Sverige, som utåt sett varit neutralt under kalla kriget, hade haft ett väldigt nära samarbete med NATO. De flesta visste om det, alltså ryssarna hade ju fattat det, och såklart att NATO-medlemsländerna visste om det, men svenskarna visste inte det. Förutom några väldigt få utvalda. Det var alltså statsministern, försvarsministern och några högt uppsatta militärer. Men inte ens utrikesministern kände till denna inofficiellt icke-neutrala hållning. Men man måste ju ha vetat om det på lägre nivå, för att det var ju saker som gjordes då i samarbete med NATO-länderna. Exempelvis så i Skåne hade man ett nära samarbete med Danmark för att liksom kontrollera Östersjöns inlopp, och också så gjordes det väldigt långa och breda landningsbanor. Så att amerikanska bombplan B-52 hade möjlighet att landa om de var på väg österut eller hem därifrån.
Är det några andra saker i den här aktuella NATO-debatten som du har reagerat på?
Det är väl just det här att så mycket fokus är på försvar i händelse av krig. Det är väldigt mycket fokus på, kan vi räkna med att det kommer trupper till vår hjälp om vi... Det är väldigt stort fokus på den här...
Artikel 5,
mm. Exakt. Det som jag skulle önska att vi pratade lite mer om kanske var det här att NATO formades som en sorts värdegrundsorganisation ändå. Att vi har liknande intressen och värden och det demokratiska länder och rättsstaten. För när vi bara pratar om kan vi få vapen, då handlar det väldigt mycket om hur ska vi försvara svenskt territorium. Men det är ju inte bara svenskt territorium vi försvarar, hoppas jag. Utan det är ju vårt sätt att leva, vår demokrati, vår välfärdsstat, alla de här sakerna som vi har byggt upp. Och tanken är ju då att det är någon sorts värdegemenskap med NATO-länderna. Och att vi hellre kompromissar kanske med de länder som vi har likasinnade åsikter med. Att det gör att vi behåller mer självständighet än om vi blir tvungna att kompromissa med Putin. För att vi blir tvungna när det är en hotfull situation i Europa och såna här saker. Men då kan jag tycka att det är ju lite olycklig början som det har blivit. Eftersom åtminstone som det ser ut så har ju Sverige fått krypa lite för Turkiet och Ungern. Där man kan ha en viss tvekan om hur demokratiska de är. Och då tänker man, då glider den här värdegrunden och blir NATO bara någon sorts krigsorganisation. Då är det ju något helt annat än vad meningen var från början. Men om Sverige som medlem i NATO så är det ju klart att Sverige också kan påverka vad som händer. Och det tycker jag att vi borde kanske ta fasta på mer. Vad vill vi egentligen? Vad är det vi försvarar? Inte bara hur mycket pang för pengarna kan vi få, utan vad är det vi försvarar? Och hur gör vi det på bästa sätt? Och det kanske inte bara är genom vapen.
På tal om att vara fredsskadad så lyssnade jag på Gräns i Sveriges Radio. Det var typ ett år gammalt avsnitt och det handlade om NATO Östersjön. Där Rysslands analytiken Johan Norberg sa något väldigt intressant tycker jag.
Jag brukar säga att mitt största metodproblem som Rysslands forskare på FOI är att jag är svensk och tänker som en svensk. Jag tyckte att det fanns jättegoda skäl för Ryssland att inte invadera Ukraina. Jag tyckte att det här blir militärt jätteproblematiskt för Ukraina är så stort och jag kan liksom resonera fram och tillbaka om det. Och jag hade ju helt rätt, rent militärt men helt fel politiskt.
Johan tänker alltså som en krigsskadad svensk, vilket gör det omöjligt för honom att förutse hur en person som Putin tänker.
Det tycker jag var jätteintressant. Men samtidigt så tänker jag ju också att i vissa situationer så är det då dåligt att vara fredsskadad. Men i andra situationer är det väldigt bra. För det innebär att man inte kommer på den vansinniga idén att invadera ett demokratiskt land.
Mm. Så om vi nu är fredsskadade så kanske vi ska bära det epitetet med stolthet. Och se oss svenska som just det istället för neutrala. För det kanske vi faktiskt aldrig har varit. Du har precis tagit A-kursen i NATO och svensk neutralitet med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans. Och missa inte överkursen med Susanna Erlandsson som kommer på torsdag.
Superintressant. Följ oss på Instagram. Vi heter akursen_podd. Och lyssnar du idag, den 5 februari, när avsnittet släpps så kommer det komma upp en tenta under dagen i våra händelser där man får ett läxförhör i svensk neutralitet. Om du inte lyssnar när avsnittet släpps så ligger det sparat i våra höjdpunkter.
Och vi har spelat in det här avsnittet på Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.